Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Varsågod.
Varsågod, säger hon till mig. Varsågod, välkommen.
Också en helt rimlig start. Du skulle bara säga hej och välkomna. Det var inget annat som krävdes.
Låt en kvinna få slappna av lite nu. Hur har du haft det? Du har varit på nyheterna.
Det har varit mediavecka igen.
Mediadriv, mediadriv. Nej, det har inte varit. Det har varit media. Du har legat mediasked.
Du är så jobbig nu. Allt som vi skulle prata om. Jag bara kände att du på och spårar.
Jag tror att vi kör en liten bumper och vi börjar då. Ja, efter den där fantastiska inledningen så vill jag säga hej och välkomna till Lille Lördag. Hopp om livet, hopp om livet.
Mm, vi har ju mycket att prata om.
Otroligt mycket, vi måste prata fort, vi måste prata som en sportreferatorer.
Ja, för om vi ska hinna med allting ja. På en timme så absolut.
Ja, helvete vad vi har mycket att prata om. Mm. Det visste vi inte.
Nej, alltså jag kunde inte tänka mig att vår lilla podd skulle få sånt otroligt genomslag i media. Först ringde kulturnyheterna. Sen ringde någon annan och det hann jag inte ställa upp på. Och sen så skrev jag ett inlägg på Instagram och så hörde Aftonbladet av sig.
Uh-huh.
Ja, så ja, vi får väl egentligen helt enkelt prata om det som sades.
Det som sades. Vi sa det, vi gjorde en liten, vad ska man säga, ett litet försnack inför nästa säsong av Gift vid första ögonkastet.
Precis.
Vi var ganska hårda, ska vi lyssna lite?
Arvid, 34 år.
August, 32 år. Det är viktigt år igen. De har inte ens kunnat få till en kille eller tjej som inte är blond. Det är
Fredrik, 32. Produktchef, Stockholm. Uppvuxen i Hofors. Och vet vad Hofors är känt för?
Alexander, 40. Han är enhetschef på akutavdelningen.
Lina, 37. Sjukvårdsbiträde från Göteborg.
Dina, 31 år. Sjuksköterska Uppsala.
Ida, 35. Mäklare i Stockholm. Men
Caroline, 32. Är djursköter. Ja, men det här är ju så vitt så att man måste bära solglasögon.
Jag blir bländad.
Ja.
Det är solbadade i Mjölby. Det är alla.
Jag menar, ett sånt här, liksom, vad ska man säga, populärt och miljonsett program i svensk statlig television har väl ändå i sina grundvalar, det står ju i grundvalen att de måste ge en bild av samhället i stort. Är det kristdemokrater i ljusblåa blusar från Viromota?
Ja, om du frågar SD så är det ju absolut det. Men grejen är att det bor 20% utrikesfödda i Sverige.
Mm.
Vet du vad jag tycker är schysst med att komma till exempelvis London? Eller Paris? Eller New York? Alltså säg en annan cool storstad. Köpenhamn kanske inte, jag bara skojar förresten.
Men Tel Aviv.
London exempelvis. Mm. Där ser du 10 personer på gatan. Alla har olika nationaliteter men alla är Londonbor.
Mm,
och det som förenar dem är språket.
Mm.
Mm. I Sverige går du på gatan och ser egentligen, skulle jag vilja säga, i Stockholm i alla fall, sen stämmer inte det här över hela landet, men nästan samma liksom uppdelning av människor. Du ser väldigt många olika nationaliteter. Kanske två liksom ljusa i hyn personer. Men det är väldigt uppblandat. Men jag känner inte alls den här liksom coolnessen som jag känner när jag är i London och tänker att alla är Londonbor. För att det finns något muggigt som ligger där. Mm-hmm. Och vi kommer ju prata lite mer om det här baserat på Bojan och ja, men på Jan Andersson Gate. Men det finns något muggigt som ligger där i de här liksom fogarna. Och jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. För det bor ändå 20% utrikesfödda i Sverige. Det finns nästan 6% hbtq-personer. Och alla då ska ju representeras enligt SVT för att de faller under public service, det vill säga för de som får statligt finansierade kapital av att göra underhållning som ska visa Sveriges tvärsnitt av människor. Det vill säga att det måste finnas utrymme för alla. Om du kollar på exempelvis Netflix eller HBO eller andra stora kanaler, BBC, de har tydlighet i sina uppdrag att kvotera. För att kvotering påverkar nämligen människor och minskar segregation, har man insett efter väldigt många studier.
Det är väl klart.
Och SVT kan ju inte annat än säga att de så här har misslyckats med sitt uppdrag just när det kommer till programmet Gift vid första ögonkastet.
Okej, men nu måste vi stanna där, för vi har ju båda jobbat inom tv-branschen i många år och du har ju jobbat med casting.
Ja.
Det här är ju, om du frågar mig, ett fatalt misslyckande. Och när du var med på Kulturnyheterna så försvaras ju en av producenterna.
Ja, precis. Men höll också med om att det är ju ett problem. Vi kan lyssna på inslaget.
Ja.
Årets casting ser ju extremt homogen ut och framförallt väldigt vit cast. SVT har väl som uppdrag egentligen att hitta någon form av tvärsnitt och representera alla delar, men det har man ju verkligen inte lyckats med i det här programmet.
Både vi på SVT och producenterna på Baloba har gjort väldigt mycket. Vi har använt söktrailers i andra kanaler och flöden än vi brukar. Vi har haft ambassadörer ute i olika områden. Och vissa säsonger har vi lyckats lite bättre och andra inte, men det är ett genomgående problem, det är det.
Det är en viss typ av karaktärer som söker själva och då måste man ju liksom som castare våga blanda upp och hitta alternativ, för annars så blir det lätt homogent.
Det finns ingenting som tyder på att man söker något särskilt, att det är fler som söker blonda personer, absolut inte. Däremot så kan det ju vara så att man söker någon som är lik en själv. Och det blir ju ett problem i det här fallet.
Vad då ansträngt sig? Ja, de har lagt ut på nätet. Vad då? Var hittar man människor från andra kulturer? Man hittar dem inte på nätet ofta. Man hittar dem olika delar av landet. Så man får väl åka ut och kasta som Idol gör och alla andra. Man kan ju inte tro att människor bara kommer till en. Jag kommer ihåg när vi gjorde...
Ja, de blev lite mätt. Det är lite stekta sparvar som flyger in i munnen.
Jo, men då har de ju misslyckats. Det är ju inte heller lika roligt att titta på när det bara är blonda, beiga människor som vill föda blonda, beiga barn i blonda, beiga villor. Ja, men flera tusen söker till det här programmet varje säsong. Och... De får ju fylla i liksom frågeformulär och berätta om vad de är ute efter och vad de drömmer om och bla 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 liksom. Och då är det klart att Kaka söker maka.
Såklart.
Ja, att man är ute efter någonting som ser ut ungefär som en själv. De flesta.
Ja, men attraheras du, Ann Söderlund, som blond kvinna kan representera, attraheras du bara utav blonda män?
Nej, det vet du väl.
Det vet jag, absolut.
Det är en färgglad palett på alla sätt. Både blek och brun och svart.
Det är därför jag också blir så chockad över att man är så tvärsäker på vad man vet, att man vet vad man vill ha. Jag tycker att för mig så ser det här bara ut som att det är någon som är jävligt bekväm. Att vi har för mycket utbud så att så här, vi kan välja och vraka.
Men å ena sidan tycker jag att det är lite märkligt att inte mer frifräsare läs hip och sköningar som söker det här. Eller handlar det om att de tänker så här, jag kommer aldrig hitta någon som attraherar mig i det här beige programmet?
Men jag tror att det finns många olika aspekter. Alltså dels varför man inte får kanske människor i grunden med invandrarbakgrund, det är väl för att det finns en kulturell aspekt och en barriär. Du kan inte söka kärlek via tv för att du har avskrivit i religionen, och det är ju en stor faktor bland många utrikesfödda. Och utrikesfödda i Sverige är ju 20%.
Jo, fast det håller ju inte heller riktigt, för det finns ju både andra och tredje generationens utrikesfödda, och många av dem bryr sig inte längre om religion.
Nej, och de flesta som är liksom andra generationens utrikesfödda, det är så här: hej mamma och pappa, ni gav mig en ny arena, det här är ju min stam, det är ju så här mitt folk ser ut. Det vill säga, de är inte bara från samma härkomst som mig, utan de har massa andra kulörer också. Så jag kommer välja någon baserat på vem jag tycker om och inte baserat på någon, vad någon mulla som har sagt någonting i någon liten grotta.
Men handlar inte slutändan om rädslan för misslyckande att inte något av paret gifta sig?
Jo, men det, som jag ser det, så finns det ju liksom två olika uppdrag här. Ett uppdrag, det är att folk ska faktiskt gifta sig. Det andra uppdraget är att göra bra tv.
Ja.
Vilket betyder att de här uppdragen kan löpa parallellt. Det vill säga att alla par nödvändigtvis kanske inte måste landa i en liksom, relation.
Nej, men
Jag tänker att de som har gett mest avtryck, det vill säga Jakob och Elahe.
Ja, verkligen.
Och liksom Märta och Axel och så vidare. Och
det är för sig världens konstigaste match, Jakob och Elahe.
Ja, absolut. Ja. Men du förstår vad jag menar. Att så här, både liksom Jakob och Elahe och Axel och Märta, Johan och Johanna heter de.
Mm, mm.
Det är ju de som blev bra tv, men absolut inte blev en match.
Nej.
Men bra tv är ju lika viktigt som det andra. Och det finns ju ingenting som säger att bra tv också kan bli en match.
Nej, det är det jag menar. Så jag tänker att det blir ju ändå väldigt snävt hur de tänker. Alltså jag tänker att de skulle tänka lite utanför boxen och, som du säger, försöka få in människor som kanske ännu mer på pappret inte matchar.
Ja, det är ju det som är, där har ju bra tv, bara att liksom kanske säga, oj, ja, nej, men jag hade ju aldrig kunnat tänka mig att jag skulle dejta någon från liksom Västafrika, men nu gör jag det. Vad spännande.
Jag tycker att det är väl det som alla också psykologer och experter säger så här: om du vågar släppa på tanken vem du ska träffa och tänk tvärtom, eller bara så här, vara helt öppen, det är då du träffar någon. Jag tycker många av mina kompisar också är så här: men gud, jag trodde aldrig att jag skulle bli kär i honom, han var värsta nörden eller han var värsta fotbollskillen. Att man så fastnat så snävt i drömmen om vad det skulle bli, det tycker jag förstört så jävla mycket för i ens egna relationer.
Men jag tänker också att så här, att en svensk man eller ursprungssvensk man eller kvinnas enda fantasi är en annan ursprungssvensk man eller kvinna. Det gör mig liksom rätt så här skakad i vad folk vill ha i medelklassen.
Mm.
Att det fortfarande är liksom villa, Volvo och liksom ingen friktion. Det är liksom en reaktiv värld vi har hamnat i. Och jag tänkte så mycket på det. Jag såg Vetenskapens värld har en dokumentär nu just om nätdating, och det finns jättemycket ny data som man inte har kunnat fått tidigare baserat på det här. Och det som har visat sig som var liksom det stora revolutionerade var att ju fler möjligheter, det hade funnits många singelhushåll just nu någonstans i världen, och i Sverige ökade singelhushållen från 2 miljoner till 2 miljoner 33 000 förra året.
Det är mycket,
det är alltså jättemycket, det är lika mycket som den här gruppen med invandrare, förstår du? Så att så här, om det är klart att det finns snitt i det här, det är inte så att det är 2000 svenskar som är singlar, utan det är ju alla i hela Sverige som har olika etniciteter och bakgrunder som är singlar. Hur som helst, så det som har skett är att de här dejtingapparna då, som ska göra det liksom lättare för dig att dejta, de har krånglat till det. För de har gjort för mycket val. Människan ska inte ha så många val.
Mm.
Du klarar inte av det, utan du ska ha liksom en liten skara. När du bara sitter och swipar på en person och liksom säljpitchen är under sekunden baserat på vad du har valt för första bild och kanske för payoff i din Tinder-profil, då är det liksom kört. Det är mycket som faller mellan raderna. Liksom.
Mm.
Massa mellanregister. Och om du hela tiden väljer att hitta en partner baserat på hur någon ser ut för att kanske gå på en dejt med den, det kanske också är helt fel. För ofta så vet vi ju att människor i snitt träffar varandra på skolan eller på arbetsplatsen eller genom gemensamma kompisar. Och det är helt andra kriterier än kanske bara de där utseende kriterierna genom en sexig bild som avgör.
Mm. Jag
så
tänker,
att människor har blivit selektivare baserat på apparna. De har inte fått fler val. De har blivit liksom osäkra, ängsliga och blivit mycket mer misstänksamma.
Det är också en liten analys som jag har gjort, så tycker jag att det ynglar av sig att det har varit, att det är krig, att det har varit corona, att det finns en osäkerhet inom ekonomin, för så mycket sagoväsen som den här homogena gruppen drömmer om.
Men det hänger ihop med att vi har slutat tro på Gud.
Alla, jag vet, jag vet.
Man har Gud i matchen, du behöver inte tro på sagor.
Nej.
Alla andra tror på sagor.
Mm. Ja, det ska i alla fall bli väldigt kul att se det här.
Man får ju verkligen hoppas att man lyckas med en dundersäsong. Det som är intressant är, för vi pratade ju väldigt mycket om det i förra veckans podd, att det är liksom männens värld, att det är fortfarande att män vet bäst.
Mm.
Och så fort man är med i media, alltså jag är ju rätt så här, efter många år inom sociala medier och väldigt mycket hot och hat, så har ju jag liksom två barriärer för mig, för att nå mig överhuvudtaget. Det är ju så här att du måste följa mig för att få kommentera och skicka DMs. Nummer två är att jag har blockat ut en jävla massa ord som inte ska liksom komma in till mig, till min kännedom.
Mm-hmm.
För att under perioder i mitt liv har det varit väldigt mycket hot och hat. Och det är ju liksom en säkerhetsåtgärd för mig. Men så fort man är med i media, då kommer liksom en ny audiens in.
Mm-hmm.
Det är lite spännande.
Mm. Och de gillar inte.
De tycker inte om
indiska kvinnor.
Nej, det gör de inte. Så här kommer en kommentar. Det har kommit mycket nu. Stick till Indien, din hjärndöda smutshora. Vad patetisk du är som måste hora ut dig för lite uppmärksamhet. Du kan ju dra till Indien och dricka kopis. Jag har hört att det är normalt för er.
Nej, men så, här, att man ens kan få liksom få ur det här ur sin sjuka hjärna. Jag har hört att det är normalt för er. Du tyckte han att han fick till det. Nu säger jag han.
Ja, det är en hon.
Det är en hon.
Det är en hon. Fast det kan ju vara en han som skriver under hon.
Ja, det är så. Och allt det här har kommit sen du uttalade dig i media om gift i första ögonkastet.
Jaha, okej. Okay. Hur många blonda svenskor är med i indisk tv? Du är verkligen en hjärndöd rasisthora i behov av uppmärksamhet och media. Det ser man.
Ja, frågan då var hur många kvinnor, vita kvinnor som är med i indisk tv. Så att nu handlade det här bara om dig personligen.
Ja, precis.
Jaha, okej. Okay. Inte om programmet
nej,
i stort. Nej,
nej,
okay.
Men det är också, jag tycker jag älskar när det alltid är sån här evidensbaserad.
Mm.
Sen har vi fått, jag har fått ett mejl från Sven. Representation efter procentsats.
Vad skrev han att han hette efternamn?
Nej, han skrev inget efternamn.
Nej, det var ovanligt.
Han försöker ändå vara välformulerad här. Hej, jag ser att du är ute och protesterar mot SVT. Inte har tillräckligt många minoriteter i sina program. Till dig och andra från olika minoritetsgrupper som ständigt kommer med denna invändning till både SVTs personal och program vill jag förtydliga vad som borde gälla med denna mer eller mindre skattefinansierade värld. Nu kom skatten in. Nu ska vi vara tacksamma.
Ja,
nu ska vi vara tacksamma.
Och då får indier inte plats.
Nej,
de betalar lägre skatt.
Sveriges befolkning ser ut på ett visst sätt. Den har visserligen förändrats radikalt de senaste 20 åren. Men ännu är det genuina svensken, eller hur det var du beskrev det, det var inte skrivet överhuvudtaget, i en stor majoritet i vårt samhälle. Oavsett om du tittar på hudfärg, som du nämnde, eller andra faktorer som ofta kommer upp i sammanhanget. Det är inte mer än rätt att dessa minoriteter får finnas här och där, precis som samhället i övrigt.
Vad snällt att
det var gulligt.
Sven är god egentligen.
Ja. Men det ska inte heller hålla på att synas mer än vad som deras procentuella andel av befolkningen. Punkt. Detta glömmer ni som debatterar den här frågan hela tiden. Medvetet eller omedvetet. Men det finns ingen anledning att ha med minoriteter. Som enda en som finns i samhället. Tittar jag på tv vill jag inte att det ska sitta massa inkvoterade människor där. För det är politiskt korrekt. Är fördelningen 80-20 i ett hänseende så skulle det kunna vara så i rutan också. Är det 98-2 så ska det vara så. Bland nyhetsuppläsare som i andra program. Punkt igen. Och så skriver han ut ordet punkt.
Vad bra.
Mm.
Så vi verkligen vet att, du får inte gå in och argumentera emot det som det är punkt igen.
Det är punkt igen.
Ja.
Varför ska man tro att man bor i ett land som ser ut som ett utanförskapsområde när man tittar på tv? Är det proportionellt?
Han har inte kommit in med några siffror om proportionen. Det är bara, och han antar
han
om det skulle vara.
Han använde också då först termen att det var 20% invandring. Men sen så ändrade han det till 98,2. Det är plötsligt väldigt mycket mindre procentsats.
Men Sven, hur än är så ger ju gift i första ögonkastet ingen procent.
Nej.
Som speglar samhället. Så det är väl mer det. Det har varit slött av SVT. Hela den här castingen har varit superslö.
Ja.
Så punkt igen.
Punkt.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det är ju så spännande när man får såna här mejl från män som ska liksom rätta till en. För de vet ju bäst.
Ja, men det är som vi pratade om i förra podden, att det här är så imploderat i vårat system, våra gener och vårt liksom blod, att vi tror att vi frågasätter hela tiden, men vi frågasätter det väldigt, väldigt sällan.
Ja.
Och du har ju en liten teknik för det där, att du tar ett litet steg bakåt, tittar in i bilden, familjebilden, och tänker så här, nej, nu gick jag på det där igen. Och börjar om.
Nej, men och det här händer ju hela tiden. Och det som är det läskiga är ju den här teorin då, män vet bäst. Mm. Den är ju så grundad. Och det är ju även den som gör att kvinnor många gånger trillar in i samma system.
Precis, och som forskning säger att de känner sig då, kvinnor förminskar sig själva. Att männen har mycket mer intressant att säga.
Ja.
För att vi kvinnor är tjatiga och vi säger saker som redan är sagda. Så att...
Jag kommer ihåg på mig själv faktiskt en gång när jag var på köksutställning. Skulle kolla på olika köksredskap.
Ja.
Och någonting för köket, typ fläktkåpa, I don't know.
Mm.
Och jag ser att det finns en kvinna som jobbar där. Men istället så går jag till mannen. För jag tänker att han vet bättre. Han kan det mer.
Mm.
Fast det är ändå, köket är i många fall kvinnans domän.
Det var lite märkligt, måste jag säga.
Väldigt märkligt. Jag blev också provocerad av min egen liksom, idé eller reaktion. Att jag så här, valde bort kvinnan till förmån för mannen.
Mm.
För jag tror att han hade koll på det här på ett annat sätt. Män vet bäst. Så jag jobbar mot de här scenarierna. Efter det med mig själv hela tiden. För att jag... Det är så jävla grundat i oss.
Mm.
Men har du varit med om något sånt där?
Jag tänkte faktiskt på det här om dagen när jag var på en fin krog och skulle beställa en drink.
Ja.
Det är inte säkert ofta som jag tar en cocktail på restaurant.
Ja, det beror ju på vem man frågar.
Det gör. Men ett tvärsnitt av mongolianska lyxbefolkningen i Kampuchea. Men... Det är väl inte särskilt ofta jag beställer en cocktail på lyxrestaurang.
Nej, jag bara skojar.
Jaha, så tråkigt skämt. Jag kände mig ansatt. Jag kände mig.
Det är drift. Vi tog mot attack.
Det gjorde jag. Det är bästa försvar. Och då stod det en tjej i baren och en man i baren.
Ja.
Vem tror jag beställer min cocktail av?
Jo, för att du är traditionalist. Att du förutsätter att män är bättre bartenders än vad kvinnor är.
Ja. Så där får man jobba med hela tiden.
Ja, och det är ju liksom precis på samma sätt som att tv måste kvotera. Så måste kvinnor också börja tänka att män kanske inte alltid vet bättre.
Precis.
Ja, och det har vi ju faktiskt några som inte har lyckats med.
Mm.
Det är ju Anna Björklund och Isabella Löwengrip i deras senaste podcastavsnitt Fint, fult och pengar.
Precis, eller det är väl mest Isabella Löwengrip.
Ja, hon är ju uppenbarligen en otrolig traditionalist. Och man hör också, måste jag ändå säga, när man lyssnar på den här podden, de känner inte varandra riktigt. Det är artiga skratt. Kan någon också förklara varför de sitter med BOs på poddbilden?
Ja, men det ska väl vara en provokation. Att säga, vi är feminister, men vi kan ha...
Vad provocerande det blev.
Ja, men jag kan inte komma på någon annan förklaring än att det ska vara så här, vi gör som vi vill, fuck off.
Och så blir det precis som männen uppskattar.
Ja,
ja.
För man vill ju ändå att männen ska uppskatta.
Precis.
Hur som helst så pratar de om Rickard Olsson och Giselle Huvonen.
Mm.
Essehyvönen. De heter båda Essehyvönen. De gifte sig ju, blev jättekära, träffades på Tinder, skyllde på mig att det var jag som hade fört ihop dem.
Jaha.
För de tyckte det var lite pinsamt när de träffades på Tinder. Han var, gifte sig snabbt, blev superkära. Giselle, som är min frisör, Gigi, flyttade från Karlstad med sina två barn, lämnade allt, sålde sitt hus, flyttade in hos Rickard.
Precis.
Mm. Det här är ju...
klassiskt scenario.
Klassiskt scenario.
Han vill inte flytta på sig, eller?
Nej, hon tyckte då att de skulle köpa någonting gemensamt. Men,
för de, jag tänkte, han jobbade på Bingolotto i Göteborg, så det borde vara bättre för honom egentligen att bo i Karlstad, för det är närmare till.
Ja, men det här huset är ju hans drömhus, där han bott med sin dotter Asta. Så att han ville verkligen inte det. Och eftersom män vet bäst...
Just det.
Och känner mest, så flyttade Giselle in. Och det var väl också såklart jättehärligt. Det är ett jättevackert hus som ligger precis vid vattnet i Nacka. Och, ja, de har hund och massa barn. Så det blev väl liksom, det var väl ett bra val. Ja, men så där blir livet ibland. Det har vi ju alla varit med om, att man blir superkär och gör en spontanare som i efterhand kanske inte var liksom supergenomtänkt. Men det säger väl alla människor som skiljer sig, så här, vi borde bott kvar i varsin lägenhet eftersom vi har bonusbarn, vi borde. Ja, men nu blev det inte så. De blev kära, hon flyttade till Stockholm med sina två barn, lämnade allt som hon hade och gifte sig med Rickard Olsson.
Ja, men hon har fortfarande kvar salong i Karlstad och liksom managerar den. Förlåt, jag tycker hon är jävla cool för att hon bara orkar och driver på.
Liksom. Jag har aldrig träffat någon som jobbar så mycket. Hon jobbar liksom dygnet runt.
Ja.
Ja, men här i podden så förutsätter då Isabella Löwengrip att hon är då en gold digger.
Precis.
Och då är det så att han gav halva sitt hus i Saltsjöbo via ett gåvobrev då till sin exfru.
Mm.
Och taxeringsvärdet på det här huset är, vad var det, 8,5 miljon. Och då får hon då halva, vilket är värt då 4,2.
Mm.
Och han har ju inte råd att köpa ut henne nu.
Nej.
Så nu är det så att hon tog hans hus.
Var har hon ens den informationen ifrån?
För media och
jo,
ganska...
jag vet. För att det...
Riktad, för det var väl en intervju med Rickard?
Precis.
Ja.
Allting är väldigt vinklat och Rickard har ju uttalat sig väldigt mycket i media och även i sina egna sociala kanaler, och det har ju han rätt till, och det får ju Giselle också göra.
Såklart.
Han är ju jätteledsen för att det här blev som det blev, men det är inte Giselles fel. Och att man säger en sån här, vad ska jag säga, förminskande kommentar, hon tog hans hus. Alltså, dels kan man inte ta någons hus, för att han skrev över
hälften. Haha, hälft. Jag tar ditt hus.
Ja, nu bor jag här. Hej då. Det var ju två människor som var väldigt förälskade i varandra och bestämde sig för att gifta sig och slå sina påsar ihop.
Ja.
Och jag var på bröllopet, en av få gäster, så det finns liksom ingen, det finns inget så här lurendrejeri att de inte var kära i varandra, att de inte kom överens om det här. Då skrev Rickard Olsson över halva sitt hus, inklån.
Ja.
Så hon har inte fått bara någon gåva, hon har också varit med och betalat de här lånen.
Precis.
Ja. Vilket också var hans förslag, att hon skulle känna sig trygg då när hon flyttade hit. Så det var en otroligt fin kärleksgåva. Rätt eller fel? Ja, det tycker han var fel nu. Men det är inte hennes fel.
Nej, men och förlåt, jag ska bara säga så här, de där lånen, det är ju en skuld. Så det är ju inte bara ett hus, det är också en skuld.
Ja.
Så hon sitter ju också med ett stort hus som hon kanske egentligen inte heller har råd med, och massa skulder.
Precis.
Men att då hela tiden förutsätta att det är han då som är offret, baserat på hur artikeln är vinklad, borde inte kvinnor veta bättre?
Ja. Nej, då ska vi ta hans parti, för att han var en bra programledare i Vem vet mest.
Och då går vi in i de här gamla klassiska tankegångarna, män vet bättre, det är synd om män, och så tar vi det spjärnet och så trycker vi ner kvinnor.
Men det är så det funkar. Utnyttjade. Men om man bara till exempel läser lite statistik eller forskning, så är det väldigt, väldigt, väldigt beforskat att män använder pengar och bostäder som ett maktmedel när kvinnor lämnar dem eller när kärleken tar slut. Då är de inte, får de inte stoppa in den, är de inte längre intresserade av att dela sina pengar.
Du vet väl alla som har separerat att deras ex blir snåla över en natt?
Ja, och nu kommer en ny härlig forskning också att det som vi alltid har misstänkt, att det är inte enstaka arslen till pappor och män som köper mindre bostäder när de skiljer sig, utan det är... men det är ett satt i ett system att män köper mindre bostäder och sparar till sig själva. För att ja, de tycker inte längre att det är viktigt då att barnen ska få plats med sina kompisar eller flickvänner och liknande. Så att de köper någon mindre lägenhet och sen får mamman då ta merparten av semestrar och ja, se till då att belåna sig eller betala mycket mer för att barnen då ska ha det drägligt. Män äger också 85% av alla fastigheter och mark i Sverige. Så att jag vet inte riktigt varför det är liksom Giselle som ska sitta här med hundhuvudet.
Ja, det är ju för att män vet bäst.
Nej, men jag tycker så här, jag behöver inte slå ett slag för så här, systerligheten. Men man måste väl ändå ta reda på lite fakta innan man säger om en annan kvinna som är i ett jävligt utsatt läge. De är liksom kidnappade av varandra.
Ja, det, alltså så här, och sitta den här med gemensamma skulder är ju kanske det värsta man kan göra.
Ja.
Och inte ha råd att läsa ut det. För det är väl det i grunden det handlar om. Men istället då målar man upp det som att stackars mig som blev av med mitt hus. Nu får jag bo i en stackars attefall.
Precis. Hon är en ond golddigger.
Mm.
Får jag bara fråga sig, ska vi ha en liten associationslek?
Ja, men absolut.
Mm. Magnus, kan vi få lite så här faluk och så här, jag var lugn länge sedan, lite så här rallar bodaktig musik.
Förr i världen var
om jag säger ordet bod, vad säger du då? Vad ser du framför dig?
Och jag ser ett vindpinat rött litet skjul uppe på någon kobbe i södra Bohuslän. Står där, det är jävligt skavigt måste man ju säga.
Ja. Hur ser det ut inuti din bod?
Ja, men det är mörkt. Det är bara naturell belysning så att säga.
Får du ha en liten lykta till natten?
Ja, jag kan få ha en liten lykta. Sen är det någon form av fiskrensyta.
Ja.
Så kan, så här. Och sen är det också lite så här för redskap. Mm. Så alltså fiskeredskap. Och sen är det lite liksom... ja, men snickabodaktigt,
ja,
feeling. Och kanske någon liten plaststol.
Ja.
Så torftig min bod. Hur ser din bod ut?
Ungefär likadan.
Ja.
Hur lagar vi vår mat i vår bod?
Det står kök.
Ja, det är knappt ens det. Vi pilkar väl utanför.
Ja, det gör vi också.
Nej, men jag känner ju både Rickard och Gidi och jag tycker att det här är jättejobbigt för båda. Jag har försökt liksom medla lite. Och försökt få till någon form av, ja, vad ska man säga, avslut. Men jag fattar att det är mycket känslor. Man tycker att man själv har gått in med, ja, vad säger jag, allt möjligt. Man har tänkt att det här ska vara för livet och så efter 2 år är slut. Det är klart att båda är sårade. Men den här boden är ju faktiskt, jag har ju själv varit i den. Det är ju en 30 kvadratmeter attefallare med badrum, kök. Ja, stora fönster ut mot vatten. Det är inte
mitt vindpinade skjul.
Precis.
Tråkigt.
Ja, och
jag tänkte att Rickard hade det så där.
Precis. Och Rickard har ju en dotter som har flyttat hemifrån och Giselle har 2 hemmahörande barn, så att det är väl inte jättekonstigt det här.
Nej.
Och mig, vad jag har hört så har han blivit erbjuden flertalet gånger att få bo i det stora huset och Giselle kan bo i boden. Så att jag hoppas för bägge skull att det här kommer lösa sig snart, men jag är trött på att kvinnor som är så jävla utsatta i alla skilsmässor och vid alla separationer ändå ska framställas som att de är ute liksom med en jävla golddiggerspade. Jag fattar inte.
Och hur har det gått med din challenge den här veckan? Att älska män?
Jag har inte tänkt så mycket på den. Det har varit väldigt mycket med barn. Så att jag har haft utmaningen älska barn. Det har gått så där jävla stöknisser alltså.
Även alltså... Ja, nej, jag måste nog säga att jag är färdig med min miljö-challenge den här veckan. Mm. Den har faktiskt gått så jävla bra.
Det har gått 3 månader.
Mm. Det var 3 månader.
Men gode gud.
Och jag är stolt, men det var liksom inte ens en uppoffring. Men framförallt så känner jag att jag har gjort liksom en liten, liten tjänst i planeten. Och jag har köpt ett par strumpbyxor. Det gick kunde jag inte hitta vintage. För en akut situation i London. Och det som händer nu kommande 3 månader är ju att jag bara ska köpa vintage. Det jag får köpa. Och sen ska jag försöka hålla ner på shopping överlag. Men det känns som att jag bara börjat. Det här var roligast jag gjort på länge, tror jag. Men challengen, det går liksom inte. Jag tror liksom den här känslan av att gå och tänka så här, jag älskar män, den har bara fått mig faktiskt att hata män lite mer. Så att den är nästan rent av farlig för mig.
Mm-hmm. Du blir en obstinat 14-åring. Mm.
Verkligen så. Och det är inte speciellt svårt att hata män. Speciellt inte när man såg det här.
Jätteroligt. Det är ju jätteroligt att komma in i mål.
Jo, men det är ju så glädjande. Jesper, jag vill bara veta ja, hur det snack går ju.
Det är så här, när jag kommer hit till den här studien, så har du stått här och tjatat in honom allting.
Ja, det har jag.
Allt kommer jag hit.
Ja. Och jag frågar den här i frågan.
Gånger, för jag orkar inte stå på att
du behöver
här.
Inte. Det är så jävla dåligt.
Ni är 4 man som konfronterar mig.
Vem?
Med frågor efter matchen och vunnit med 5-0.
Men du börjar defensivt att du har vunnit 5 utav de sista 6 matcherna. Så förbundskapten måste du. Du har representerat 10 miljoner människor. Och du har pappa någon som är yngre än dig. I Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det?
Oh, fan.
Vad är det för grej då? Vad ska du säga någonting annat?
Bra.
Varför? Vem ska
du representera tränare? Du har ju varit tränare och varit högsta nivå.
Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå, eller hur?
Det är så dåligt.
Nej, det är så dåligt.
Snacka skit efter en match när vi vinner 5-0.
Du pratar för mycket just nu, för du blir aggressiv. Varför? Vem ska jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det du försöker säga?
Ja, gode gud. Efter det här så känns det väl tveklöst som att man behöver överhuvudtaget prata om varför det ser ut som det gör i världen. Det fascinerar mig så mycket också att det är ingen snubbe som kan sätta ner foten och säga så här, vet ni, där får vi ta när kamerorna har släckts.
Såg du ryggradslödsheten i studion? Mm. Det var ändå... Det var övermäktigt.
Nej, men svenska män då har nu bevisligen förvandlats till sillar.
Jo, men du sätter på de där gubbarna, förlåt mig, varsin generalmussa eller liksom president pin, whatever. Ja. Alltså, gör det där till ett G8-möte, vad fan, det är exakt samma skit som bara pågår överallt. Och jag blir så jävla trött och samtidigt så ser jag ju någonting väldigt, väldigt spännande. Jag har sett det här. Jag har haft det under lupp ett tag.
Mm-hmm.
Så liksom, jag hade haft det här på min lilla lista att vi skulle prata om honom.
Mm-hmm.
Sen kom där och bara liksom som en stekt liten castingsparv.
Sill. Inlagd sill.
Det är Janne Andersson.
Ja.
Ska vi lyssna hur det lät när han var med i Arga snickaren för ett tag sedan?
Ja.
Halloj! Hej!
God dag!
Hej!
Hej! Så min tanke är att ni ska bygga ett vedställ.
Okay.
Som ett förråd.
Vi tillsammans.
Tillsammans.
Mm.
Hur går det att jobba ihop?
Oh, men det går nog underbart bra.
Du skrattar.
Ja, jag har försökt några gånger. Ja, vi får se.
Det blir bara jag får bestämma så är det inga problem.
Så. Kan hänga upp repet där så länge. På den.
Hur länge?
Nej, men där igen. Slipper du hänga ut och bli blött. Hänga på den istället. Så här är det. Det är så gott. Du märker stämningen. Han suckar redan.
Jag blev redan. Sagt. Så
nu kan jag få prova att skruva då.
Nej, vi tar det på prova. Vi ska bli klara.
Vi kan ju se om det finns kortare.
Jo, men det har ingen som helst betydelse. Jo, det är ett vedskydd.
Ja, men...
Snabbare.
Men snabba!
Ja, men du får...
Jag blir stressad när du håller på.
Jo.
Det verkar som att Janne har lite svårt för att släppa in sin fru.
Ja, hon kämpar ändå idogt.
Och jag tänkte på hur pedagogisk hon är när hon pratar med honom och ändå inte får komma in.
Det här tycker jag, det här är vanligare än vad man tror. Att kvinnor då är så jävla självständiga, starka. De vet precis lika liksom, bra, även om det då är inom, vad ska man säga, manliga genres som byggande. Men sen när männen börjar med sin, får jag säga passive aggressiveness?
Absolut.
Då är det som att vi hamnar i någon freeze. Jag tror på riktigt att vi blir biologiskt rädda. Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att hon hela tiden tar ett steg tillbaka.
Nej, men hon vet ju att det här kriget är inte värt att ta. För att Janne kommer att explodera. Det är ingen idé att ta den här fighten. Jag måste bara se till att överleva.
Ja, men alltså, jag tycker att det är så tydligt, det är så flagrant exempel på vad många kvinnor liksom håller på och lirkar med varenda dag för att deras män inte ska tappa topplocket.
Nej, och det, allting handlar egentligen om att hantera Janne. Det fattar ju inte Janne själv, för att det är så smidigt uträknat. Och det som sker då under tiden som hon inte tänker på, frugan, det är ju att hon har precis sagt mellan raderna att du vet bäst.
Mm.
Du kan det bättre än mig. Inte ska väl jag.
Skrämd till tystnad, skulle jag säga.
Skrämd till tystnad och liksom, det här är klassisk härskarteknik. Och ja, nu ska vi inte liksom påstå något här, men vi kan väl kolla lite på hur det såg ut i Bäst i test.
Ja.
Där han totalt lyckades få alla deltagare med tävlande att vara absolut livrädda för dem. Mm.
Det värsta var att jag såg hålet när jag höll på med det här och hade det och glömde lägga dit det. Det är något fruktansvärt detta alltså. Mm.
Nicka stänger sin väska! Marco stänger sin väska!
35! Fan att du tjötar så mycket så jag inte är helt säker.
Du har ju fått mig räkna fel, helvete.
Janne! Lätt panikartat.
Då måste jag säga så här, med i alla fall en viss erfarenhet av olika bokstavskombinationer, att ett, om man ställer upp i sina lekprogram helt insiktslös, för man förstör ju bara programmet.
Ja, men jag förstår ju inte heller att så här, jag är inte en rolig person.
Nej, jag skapar bara stressad stämning.
Du har aldrig sett David Sundin mer rädd.
Nej.
Nej, men alltså Henrik Nyblom var ju helt liksom, han var ju på riktigt rädd. Man ser att han går och skyggar och liksom aktar sin sida som han har mot Janne hela tiden.
Men det var ju faktiskt ett jobbebitet fram till MeToo, kan man säga. Kvinnor som skulle ta hand om de manliga superstjärnorna som kunde liksom tappa det hela tiden. Ta hand om deras barn, ta hand om deras ego, ta hand om deras liksom krökeri eller drogeri. Det var ju liksom att hantera busmännen, eller stjärnorna inom stationstecken. Det här är också så här, att hantera honom. Det är det handlar om.
Ja, men,
det är det alla håller på med.
Ja, exakt. Alla hanterar honom och har förmodligen hanterat honom väldigt länge. Nu kommer då Janne, som han säger då, glad i hågen till studion och vill då triumfera och vara liksom en duktig kille som ska få beröm för 5-0.
Mm.
Det var ju en supermatch.
Ja.
Så ställer då Bojan den här kritiska frågan och här faller det.
Mm.
Här är då Bojan otacksam.
Mm.
Och jag tycker Bojan är jättetöntig i sammanhanget också, så att jag ska inte säga någonting. Men jag tyckte Elaf Ali hade en jättebra krönika på caset, för att så här, det Bojan gör är ju såklart en felanalys utav vad som händer. Men Janne blir så perplex utav påhoppet så han kommer inte upp med något bra att säga. Plus att han är rosenrasande i affekt och vill förmodligen skrämmas lite.
Mm.
Så han låter det vara tyst och låter det hänga så det hamnar lite mellan raderna. Vilket sen var inte speciellt bra för Janne, för att det blev en rasistfråga av det.
Mm.
Men som utrikesfödd, det ser ni ju bara på de här små kommentarerna som duggar in hos mig då och då, att man hela tiden går runt med att svenskar hatar den och man inte riktigt vet. Om svenskar inte tydliggör det åt andra hållet, då kan man lätt dra rasistkortet utan att det kanske finns fog för det.
Mm, jag fattar det. Det är ett svårt dilemma, för det kräver ju mycket av den andra
hela tiden,
som ska kompensera för andra människors hat. Så just i det här fallet så känner jag att det var lite långsökt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag förstår det där att man blir sårad. Man lever i ett sårat tillstånd.
Ja, men precis. Ja,
man är alltid liksom hatad av människor som bor i ens land.
Och man vet aldrig om det är så här. För ena dagen är det liksom gubben på Instagram som hatar mig.
Ja.
För att jag är brun hy, och andra dagen, eller de där i porten, du vet, som så, här, så här gör man i Sverige, eller han i matkön för inte så länge sedan liksom. Att man hela tiden, när man får dem liksom instickta emellan hela tiden och sen får ett vanligt påhopp, då drar jag många gånger slutsatsen själv att så här, det är för att han är rasist eller hon är rasist, eller för att hon inte gillar såna som mig, eller för att hon inte gillar kvinnor, alltså så här, var tydlig när ni kommunicerar i alla, liksom, på alla sätt och vis. Jag tror liksom det som sker i den här väldigt reaktiva världen som vi lever i, jag ska prata mer om det nästa veckas podd, det är ju att vi hela tiden väntar på en kommunikation. Och när den kommunikationen uteblir, då blir reaktionen många gånger starkare. Så det hänger såklart ihop med mycket liksom, sociala medier också och vad som sker där. Och jag kan tänka mig att Bojan då, som utrikesfödd, både liksom som fotbollsspelare aktiv i sin karriär och också som expert, får sjukt mycket hat hela tiden.
Mm. Men jag tycker att, att hela situationen är ju väldigt ung, förstår du? Det är, så, det är inte att Janne är en 15-årig som första gången ska stå inom media. Alltså, han borde, innan han går in då borde han ju ta den där 20 sekunderna och säga så här, nu kommer det komma kritiska frågor, det gör alltid. Nu försöker jag liksom reagera på ett sunt sätt och jag får vara stolt och glad över det som har skett nu, bla bla bla. Istället går han in som en så här ung tupp och tänker, nu ska jag bara få kärlek.
Mm. Nu ska jag bli utkrönt till kejsar.
Precis. Men det handlar om att män går in i en situation, även om den är offentlig eller icke, och tror att liksom manskören ska stå där och jubla. Mm. Fast de vet att det kan inte vara det, för då blir det ingen intressant tv. Alltså då blir liksom, journalisterna blir ju sämre journalister. Nu var de inga superjournalister här. Och helt plötsligt så är det som en sandlådan. Alla står och är arga på varandra.
Ja, men jag tänker att så här, utifrån Jannes perspektiv, om nu ska man får honom på något sätt som liksom en annan typ av generationsman, om en bulldozer som aldrig blir emotsagd, för att då faller allt, precis eftersom man varit karlad utav frugan och alla runt omkring honom. Man måste vara chef, det är så man blir chef, man blir riktigt arg hela tiden och så till sist får man bestämma, för det är enda sättet att man kan förhålla sig till saker och ting. Så tänker jag att så här, det här kanske var ju det bästa, alltså, han var ju satt ju där och darrade på underläppen som Filip och Fredrik då analyserar som fejk.
Jag är jobbig för att jag blir ju känslosam ibland. Så här. Numera får jag inte ens hålla tal i samband med barndop och sånt, för jag börjar nästan gråta med detsamma. Det är klart jag tänker på. Jag hanterar ju grejerna, men jag har ju en fru som inte... Jag har barn och barnbarn. Det är klart att de tar ju illa vid sig. De känner ju liksom att de vet vem jag är liksom och vad jag står för och sådär va. Så att utifrån det perspektivet så mår jag ännu sämre att jag inte gör det bättre än vad jag gjorde igår. Så kan man säga. Men...
Tror du att det var fejk?
Jag tror i och för sig att det var en PR-person som har sagt så här, det gör ju ingenting om du där lite på underläppen.
Nej, men tacka frugan och får in lite kvinnlighet i det här.
Mm, mm.
Och att det finns en person och en verklig Janne där bakom förbundskaptenens hatten.
Mm.
Men jag tänker att det är det bästa som kunde ha hänt ur Janne och hans fru ur många aspekter, för att nu måste ju faktiskt Janne tänka till.
Det är sant. Han kan
synas.
Ja. Men det är det som jag tror också, att många av de här 40-talistmännen eller för all del 50-talistmännen har ju aldrig blivit ifrågasatta hela sitt liv. Tänk dig själv,
ja,
det är som att tänk dig vad jävla härligt att bara ständigt gå genom livet och vara som ett hyllat barn.
Ja.
Ett älskat barn som var de än gör så har de rätt. Men helt plötsligt en dag, då hade de inte det. Det är inte så jävla lätt. Så det är liksom ett ansvar för hela samhället att sluta att svassa med.
Ja,
ja.
Sluta curla snubbar och tänk en gång till att män fan kanske inte alltid har rätt.
Nej, nästan aldrig.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.